Hej och välkomna till ännu ett avsnitt av Succépodden Fyrkantiga ögon. Woohoo!
Mm. Mycket, mycket ja. Bra.
Tack. Ja.
Ja.
Nej, men det bara slog mig. Det var ju inte speciellt bra. Men
vi gör inte om det. Det här får komma ut i allmänheten.
Ja, det är klart att det gör. Jo, vi har ju ett utlovat Zelda-avsnitt idag. Du har ju spelat det en vecka nu, typiskt. Jag har förstått att det har gått väldigt bra. Att det har varit väldigt roligt hittills.
Ja.
Och där är vi. Ska vi ta någonting innan först så kan vi prata om det här. För att kunna hänga med lite bättre så kan jag väl avslöja att jag har sett ganska mycket gameplay. På en sån här faktiskt en inte riktigt hela som jag skrev till dig igår, men snudd på hela spelet på YouTube nu den här veckan. Och det kommer ju kan jag anses vara ett totalt, ja, eller ett totalt jävla idiotbeteende. Men jag känner jag kommer nog fan aldrig att spela det här helt enkelt. Så det fick bli så. Men ska jag ta någonting först, vad jag har inlett för projekt kanske?
Ja, men det tycker jag att du ska göra.
Jag har börjat att titta på Fast and Furious-filmerna. Tänkte se allihop. Säga vad man vill om dem. Men jag kommer ju ihåg när jag såg första. Typ 01 där någonstans.
De sen är så jävla gamla alltså.
Ja, sen har de ju följt hela livet typ. Så därför känner jag sig, nu har jag missat ganska många. Jag har sett de fem första och det är de jag har sett tidigare.
Fem första?
Ja. Ja, du hör ju. Ja, den första kom 2001. Och vi pratade lite om det här innan den här podden, att det som du har haft lite svårt för, som jag också, jag har inte heller, precis som du, inget intresse av snabba bilar och kan inte mycket om snabba bilar och sådär. Vilket gör att de i alla fall två första filmerna blir ju jävligt macho med sina snabba bilar. Och det kan jag nästan säga att The Fast and the Furious som kom där då 2001, den var ju nästan skrattretande macho ibland. Alltså det blev nästan, vrida lite på det så skulle den kunna vara en parodi.
Men vi måste nästan också på något sätt säga bilmacho, att säga åh jävlar, det är så coolt med bilar, jäklar vilken acceleration, den typen, för att annan macho kan ju vara kul, typ Rambo och Commando.
Det var ett bra förtydligande där, jag håller med. Men så den första att jag fnissade väldigt mycket åt den här och kan väl tycka att ja, den har väl sin plats i de filmerna som kom där kring 2001. Det känns som det kom mycket som den här typen av filmer då. Det är ju liksom knappt action. Jag säger, det är en street race film med snygga bilar. Och jävlar vad vissa saker hade åldrats märkligt. Till exempel, de har ju några scener där man liksom när de startar en bil så är det en sån här gnista i motorn. Och så får man följa hur den här gnistan sprider sig inuti bilen och sen kommer ut genom avgasröret i en explosion. Och det såg jävligt daterat ut, tycker jag. För det här mindes jag som det. Det tyckte jag nog var ganska coolt. Att det var snyggt gjort, liksom, när jag såg den där. Och jag har säkert inte sett första. Det måste vara minst 15 år sedan.
Det är länge sedan det.
Ja, riktigt länge sedan. Så jag tyckte att den såg ganska gammal ut nu. Och den är ju som sagt var fan över 20 år gammal. Så det är ju inte så konstigt. Men jag trodde inte det skulle vara så från början. Liksom så att det var verkligen en tillbakablick på någonting som såg gammalt ut. Och likadant bara så här, man har sett bilscener idag i andra actionfilmer. De här Bourne-filmerna till exempel. Hur de filmar väldigt, väldigt snyggt när de går från en bil till en annan. Kan tänka mig att de använder någon stor lyftkran eller något sånt där. I den här så har de ju maskerat det genom att hoppa väldigt snabbt mellan bilarna, för det var jävligt hattigt gjort. Alltså det kändes helt så här, men de klarar väl inte av att göra det snyggare liksom så.
Nej.
Så de försöker hålla tempo i det istället. Och när man nu idag har sett hur man filmar biljaktscener idag, så såg det också väldigt, väldigt daterat ut. Tvåan har jag inte så mycket mer att säga om, mer än jag tycker att den är bättre än den första. För där klarar den sig. Den är gjord väldigt mycket med glimten i ögat. Nästan en komedi ibland tycker jag, och vilket gjorde den filmen gott tycker jag. Den Tokyo Drift, trean, klart sämst. Den var jobbig att ta sig igenom. Den var rent så dålig tycker jag. Och sen blir det en liten nystart där med både fyran och femman, som är mer vanliga actionfilmer snarare än som de inledande tre då, som är street race filmer så blir det mer och mer action nu. Och det är så, det är verkligen sån här over the top action hittills. Några ganska coola scener tycker jag så där, som var roliga att se. Så de hamnar med någon sån här bra söndagsaction liksom, landar det ju nu, och det finns ju saker som är betydligt jobbigare att se än det, menar jag.
Det kanske är de jag ska liksom försöka mig på att se då, för street racing grejen är ju inte dugg intresserad av, men action är ju alltid kul.
Så är det ju så, naturligtvis så är det fortfarande det här med bilar en stor del av actionscenerna naturligtvis, men jag tycker ändå att det håller i genren bra action, det tycker jag att det gör. Men då har jag ju fem kvar att se. Och en går ju upp på bio här nu. Jag tror inte att jag kommer att se den på bio faktiskt. Utan jag, fan, man behöver fan inte vänta mer än 5-6 veckor nu för tiden innan de kommer, så att man kan hyra dem för typ 29 spänn. Så det känns ju mycket mer värt att göra det så, tycker jag.
Än att pröjsa typ 129 för att se dem på bio.
Ja.
Nu klagar jag inte på priset, utan bara att det känns mer värt, alltså om filmen inte är tillräckligt bra.
Mm. Nej, alltså jag vet ju där på den tiden då jag var ledig på fredagar för att jag hade en kvällskurs i Säffle. Mm. Och jag brukade gå, alltså det året såg jag ju så sjukt mycket film på bio. Alltså jag var ju nästan på en gång i veckan på bio, för då blev det så att jag var inte ledig på fredagar, så jag slutade klockan 12. Så då tog jag bussen hem till Karlstad och gick av där vid bion, och så då såg jag att varje fredag kring lunchtid då körde de en sån lunchbio halva priset. Så då, och vad bytte de film varje vecka, så då gick jag i stort sett och såg en film då för 70 kronor. Så då såg jag den som gick då på lunchbio. Så var det ofta lite beroende på film då. Ibland var jag helt själv. Och ibland var det jag och 10 pensionärer som gick och såg något kostymdrama typ.
Gick du på att kolla på kostymdrama på bio?
Nej, men alltså det är så, jag gick och såg, eftersom det var halva priset, så i alla fall under 2-3 månader där, så tror jag att jag såg, då gick jag och såg den som visades just som lunchbio på fredagar, oavsett vad det var.
För att du bara gick in i salongen och satte dig i princip och ja, det här kanske blir bra. Sen,
ja, ungefär så. Men då var det så här, det var ju 60 spänn. Och när jag kom ut därifrån så var klockan 3.
Mm.
Så jag hade ju fortfarande hela dagen kvar då. Så det, men det är väldigt roligt att göra så. Det var ju likadant jag gjorde på det här Apples hyrbutik på Apple TV.
Mm.
Det har de ju slutat med tyvärr. Eller så har jag helt enkelt inte, vet inte vad jag hittar den längre. Men då körde de ju alltid veckans hyrfilm, 9 kronor. Och då körde jag också så, ja men då hyr jag den. Om jag inte har sett den tidigare så hyr jag den. Och då blir det så, man får ju se väldigt mycket olika filmer.
Mm.
Om man inte bara väljer det som man känner att man vill se, utan så det var också roligt. Det är synd att de har tagit bort det. Eller så får någon tala om för mig hur fan jag hittar det nu för tiden, för det kommer inte upp som en sån här vid startsidan längre.
Det kanske inte tog fyr egentligen. Så det kanske var för få alltså, som utnyttjade den tjänsten, som tänkte då kan vi lika gärna skita i det.
Antagligen så är det väl så.
För jag tror inte att det är jättemånga som väljer att hyra film så mycket överlag, och kanske inte på en sån tjänst. Då kanske man använder SF Anytime eller någon annan
så kan
mer
det vara
känd tjänst, eller vad man ska säga.
Mm. Det är också roligt att tänka sig, om man ser det här på ett världsbild, att SF Anytime är en populärare tjänst än Apples.
Ja, nej, det finns nej, motsvarigheter
jag
i olika
länder. Jag vet
hur
du menar, men när du tog exempel så var det roligt att fundera på det.
För du kan ju hyra film på andra streamingtjänster också, men det är väl om du kan streama film vanligt.
I found this Swedish thing, it's called SF Anytime, real cheap.
Nej, men streamingtjänster där du kan streama filmer, ja, och sånt där för ett fast pris i veckan, då kanske man inte vill betala extra för att hyra. Du kanske använder en hyrtjänst med ett bredare urval av filmer.
Att välja, ja, så,
eller
så
bredare
klart.
Utbud.
Ja, det är väl vad jag har gjort den här veckan. Jag har också sett Edvard Blom grilla en hel gås.
Ja.
Vilket också var en upplevelse i sig. Men det tillhör väl inte riktigt den här podden så. Så jag tänker att vi kanske hoppar direkt på Tears of the Kingdom nu.
Mm.
Dallas som efter 3 dagar har sålt 10 miljoner ex. Det kan jag väl slänga fram då. Det tyckte jag var imponerande.
Ja, jävlar. Men man tänker ju lite grann, eller tänkte får det bli, att hur fan ska det här på något sätt, inte vet jag, kanske inte att det ska slå Breath of the Wild, men att ändå ska, hur ska det här liksom nå upp till de här förväntningarna nu?
Mm.
Men det får jag nog ändå säga att det har gjort hittills.
Ja.
Sen kan jag väl fatta att det finns vissa delar med Tears of the Kingdom man kanske inte gillar som man gillade med Breath of the Wild och så vidare. Alltså det är klart, det är två helt olika spel på ett sätt, och det är det som är ganska skönt, att även om det är ganska mycket samma, kontrollerna är liknande, ljudeffekterna är liknande, alltså man märker ju att det här är en fortsättning med samma motor och allt det här, vad det nu kan vara. Jag vet inte, jag kan inte de detaljerna.
Mm.
Men det är också jävligt mycket som känns så pass nytt att det känns ändå fräscht.
Okej. Okay.
Så det är inte att man har gjort samma sak igen fast med nya bossar bara, utan det är ganska mycket som ändå känns nytt.
Mm. Okej.
Okay. Det uppenbara är ju att det finns en, vad ska man säga, en sky world, eller kan man kalla det så, en himmelvärld. Det låter ju jättekonstigt.
Ja, säg det ändå.
Ja, det finns, men det som jag har sett hittills i det spelet, nu har jag ju kanske låst upp 50% av kartan i det hela, så att
yes, jag inte, det är ändå bra jobbat.
Ja, det är ganska bra jobbat. Sen har jag ju inte liksom, det är väl också det som jag tycker skiljer det här från Breath of the Wild, och det är nog kanske hänger på mig som spelare mer än spelet i sig, att jag spenderar inte lika mycket tid med att bara springa runt och utforska.
Ja, okej.
Okay. Mycket utforskande blir det, men jämför jag med hur jag spelade Breath of the Wild så är det inte i samma utsträckning. Breath of the Wild var ju, det är ett berg, vad händer om man klättrar upp för det? Jag kanske inte är riktigt där med Tears of the Kingdom, utan
okay.
Ja, det är ett berg, det tar vi sen. Snarare.
Ja, okej.
Okay. Men annars det är ju,
gäller det, gäller samma tänk öarna eller ja, den här himmelsvärlden, drar du dig för att hoppa upp där också, eller är det ett krav att göra det på ett annat sätt, så att, eller har du lagt ditt utforskande där hittills liksom?
Det som är grejen här med det, för det var väl det jag skulle komma till, att
aha, såklart.
det är ju mest öar lite här och där.
Mm.
Så att det är inte så att det är en, för om du tänker Hyrule, alltså själva världen där man springer runt, det ser ju inte ut så liksom upp i luften, utan
nej,
där är ju mer några små platser.
Mm.
Vilket inte gör så mycket. Det är kul när man väl upptäcker, men det är inte så att men det är en ö, vad händer om jag åker upp dit? För jag vet inte om det är så att jag inte har kommit tillräckligt långt, eller om jag bara inte har fattat att det finns många sätt att ta sig upp dit, utan det händer ibland att aha, nu är jag så pass högt. För i Breath of the Wild där fanns ju de här tornen som du skulle klättra upp för, och så låste du upp den delen av kartan.
Okej.
I det här finns de tornen också, fast det funkar på ett annat sätt. Och det är ju att de skjuter upp det i luften och sen ska du använda den här Nintendo Switch-liknande saken för att skanna av världen. Och okay. Sen är det ju som en, som de hoppar fallskärm, då är du högt upp i luften och då kan det vara så att du är i höjd att du kan landa på en av de här små öarna uppe i luften.
Mm.
Och så kanske man hittar en shrine där eller ja, en okay. skattkista eller sådär. Jag har inte upptäckt något sånt ställe som är jättemycket än.
Nej. Men då för shrines är en grej igen i alla fall. Det har ja. Jag ju förstått.
Ja, ja, det är det. Men de, och de funkar på ungefär samma sätt. Jag upplever att en del är lite kortare.
Mm.
Men att det är lite mer pussel. Och det tycker jag ändå gör att det blir kul. För en del shrines kunde ju vara, eller så minns jag fel, men de kändes som att de kunde vara lite långa ibland.
Mm-hmm.
Och det är säkert samma här, att en del tar längre tid, men det är ju ibland för att jag inte fattar vad jag ska göra.
Ja.
Men jag upplever nog shrinesen i Tears of the Kingdom som lite mer varierade och roliga.
Ja, vad gött.
För variationen är de i Breath of the Wild. Man tänkte, okej, det är en sån här. Aha, det är en sån här. Men i och med att det är så himla kreativt i sitt utförande, med att du kan bygga saker precis hur du vill eller fusa eller vad det nu kan vara.
Mm.
Det gör att du kan vara jävligt kreativ och lösa på egentligen fler sätt, känns det som, i shrinesen ja. I Tears of the Kingdom. Och då blir de också lite roligare.
Ja, såklart.
Så av
dem... Det förstår jag. Det har man ju ursäkt att jag avbröt det nu, men det har jag förstått, sett lite klipp på sånt där på då, att du har väldigt stor frihet och att ingen löser det på samma sätt som du tänkte. Liksom, och folk har fått andra idéer och man kan säga, jaha, oh fan, gjorde du så? Spännande. Mm. Och det är ju jävligt häftigt, det får jag ändå erkänna. Så.
Ja, så jag tycker att shrinesen är roligare på det här.
Mm.
Och då har jag ändå gjort närmare 40 stycken hittills.
Ja, okej.
Okay. Och om jag inte har tröttnat på dem efter 40 som jag gjorde i Breath of the Wild, då kände jag att nej, den där skit är just nu, för nu orkar jag inte. Ibland känner jag sånt som nu. Men jag tycker att de är mycket roligare i det här.
Ja. Bra. Och jag vet ju att du har ju gjort i ordning en liten lista, så du får väl helt enkelt göra att du får prata på här nu idag och så får jag flika in med lite frågor och sånt där.
Ja, men gör det. Första raden, det står där kreativt som fan. Jag har varit inne lite på det. Mm. Men det är väl det som jag gillar med både Breath of the Wild och Tears of the Kingdom är ju, visst, Zelda-spelen har ju byggt mycket på att du hittar items av mm. något slag. Du hittar din hookshot och din boomerang och du vet, de här grejerna.
Ja.
Jag skulle säga att det där systemet lever ju kvar även i Breath of the Wild och det här, men på ett helt annat sätt. Dels så har du dina specialförmågor. I Breath of the Wild då var ju bomberna liksom en del av de här specialförmågorna, eller om du hade magneten och de här grejerna. Och mm. grejerna du har i det här, skulle man skulle nästan kunna säga att de har gjort nya varianter av dem som gör att det blir lite roligare, som den här grejen med att du kan limma fast saker i varandra, är ju som den här magneten, så du kan flytta runt saker men du kan också sätta ihop dem med varandra.
Ja.
Och du kan bygga båtar eller flygplan, och du kan kombinera ihop alla möjliga typer av saker och göra en mm. hel del. Och den möjligheten tror jag inte att jag har utnyttjat tillräckligt mycket, för jag har ju mest gjort det för att göra broar för att ta mig över vissa ställen eller kunna klättra upp på ställen, alltså den, mer enkla saker. Jag har nog inte testat att göra några vidare fordon som man kan åka med eller något sånt där. Jag har nog fastnat lite i det här att klättra upp för ett berg och sen använda glidflygning precis som i Breath of the Wild för att ta mig framåt, istället för att, ah, men du, här ligger lite grejer, jag kan göra en liten bil som jag kan åka med snabbt som fan. Eller att uppgradera, för att alla grejer som du använder går ju på någon typ av batteri, eller vad man ska säga. Du ja. Har en batterimätare, du har stamina, du har life och så har en batterimätare, och den har jag inte uppgraderat. Jag har inte riktigt förstått det systemet än, så att jag har inte utnyttjat egentligen möjligheten att bygga saker så mycket än.
Nej, okej.
Så det måste jag nog bli lite bättre på. För man hittar ibland typ maskiner, du vet, när man var på ICA eller sen när man var barn och tjatade till sig en 5-krona för att snurra runt, och så kommer det ut, du vet, en sån där kula med någon totalt värdelös leksak i.
Mm, en sån där klibbig hand som man kunde slå iväg på väggar och sånt.
Ja, men till precis, exempel. En sån slimehand, ja, kan man få i sån där.
Slimehand, ja. Ja.
Typ sådana finns det runt om. Så lägger du in och sån här grej som laddar det här batteriet, och sen så kommer det ut massa kulor med, ja men det här är en fläkt, här är det någon liten sån här vattenpost som sprutar vatten nu, eller här är en liten vagn, här har du vingar, så att du kan spara sådana grejer. Det är ju ganska nice. De har jag inte utnyttjat så mycket än. Jag har bara samlat på mig en jävla massa sådana. Så jag ska försöka bli bättre på att faktiskt utnyttja de där ganska mycket.
Får jag bara flika in med här också den där slimehanden som man sen hittade under sängen 3 veckor senare och hade sugit åt sig allt damm i världen och såg ut att ha dött.
Ja, ja, eller så kunde man hitta dem flera år senare, det har också hänt.
Ja. Oh, jävlar.
Så, men i alla fall de här specialförmågorna skulle jag säga, de har man ju verkligen användning av. Det hade man i Breath of the Wild också. Och så känns det med det här också. Fuse-mekaniken till exempel. Alla vapen känner man igen från Breath of the Wild. Men istället för att det är Calamity som håller på och fuckar upp hela världen, så är det Gloom nu.
Ja, okej.
Vilket har gjort att typ alla vapen som har funnits runt om i världen har ruttnat, kan man väl säga.
Vilket vad mysigt.
Ja, och det innebär att du måste fusa dem med någonting annat så du kan använda. Så hittar du ett svärd, du kan slå en fiende några gånger, sen går det sönder. Men om du fusar svärdet med en sten eller inte fan vet jag vad fan som helst, så blir det ett bättre vapen. Där insåg jag också att fan, det har jag inte heller använt så mycket, för jag började prova att fusa grejer med skölden och tänkte, men du, här finns det ju ändlösa jävla potential. För du kunde ju typ åka skateboard på skölden i Breath of the Wild.
Ja.
Men här kan du ju fusa fast vagnar, alltså du vet, såna här gruvvagnar, ja, på skölden, och du skulle egentligen i princip kunna använda det som en skateboard överallt.
Ja, 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 okej.
Okay. Det är många sådana grejer som jag inte har utnyttjat än. Det jag känner att okej, jag måste bekanta mig mer med alla möjligheter som finns.
Ja, just det.
Och de här olika förmågorna. Eller, men du, jag behöver inte klättra upp för det här berget. Jag har ju för fan den här grejen som jag kan simma genom taket. Bara springa in i en grotta eller någonting om det finns, och bara åka igenom istället för att hålla på och klättra och krångla. Också en fantastisk förmåga. För det finns ju många den här typen av äventyrsspel eller ibland rollspel där du har, ja men på den här knappen har du den här förmågan och du kan använda den här förmågan och du kan uppgradera de här grejerna. Du har en skill tree med en jävla massa grejer. Eller som i God of War, att du låser upp kombos och såna här grejer. Men du vet att du kommer bara använda de här 3 knappars kombinationerna ändå.
Ja.
Vet, det finns ju massa skit man inte använder. Men i det här så känns det som att man använder alla de där grejerna hela tiden.
Intressant att du säger det. För då leder det in på min lilla fråga här. Det lilla jag har sett av folk som är lite kritiska på forum och lite tweets på Twitter och sånt där som jag har sett. Så jag bara tänker, du känner aldrig så här att, ja, det var en person som hade delat ett klipp på sån här saker som folk har byggt. Och han konstaterar sig, ja, det är ju sjukt imponerande, men jag får nästan lite panik. Jag vill bara ha mästersvärdet och spöa Ganon. Du känner inte att Blir du överväldigad av allt det här som går att göra? Eller känner du att det funkar utan problem att sortera bort saker som du säger nu? Ja, men det har inte jag utforskat. Du känner ingen stress kring det, att det är så mycket som går att göra liksom.
Nej, jag tycker att det är det som är hela grejen med spelet. Om jag bara vill ha med sig sword och spöa Ganon, då hade jag spelat Skyward Sword istället.
Ja. Ja, det är ju en väldigt, väldigt lätt lösning. Men jag uppfattar sådana här personen att jag kommer att spela, men jag blir lite uppstressad inför det här när jag ser vad folk gör. Så tror jag han tänkte mer.
Ja, ja. Ja, men jag förstår den tanken också. Jag kan tänka mig att det är många som tänker att nej, jag hade nog väntat mig kanske mer, vad ska man säga, klassiskt gameplay som Breath of the Wild har. Det är ju lite mycket, det här är ju mycket fokus på att kunna göra mer.
Mm.
Men man måste inte. Men jag tycker det är kul ändå att man har möjligheten att göra så många olika saker på många olika sätt.
Ja.
Och sen har jag inte någon större uppfattning om, för jag springer ju mest runt på Hyrule. Jag har inte varit, som jag sa, mycket uppe i luften, men det finns ju även en undervärld också, en underjordisk värld som du kan utforska.
Ja, där ser man.
Där har jag inte varit så mycket än, och det blir ju väldigt lätt för mycket. Alltså det kan jag tycka med Elder Scrolls-spelen eller i vissa fall även The Witcher, att det är så jävla mycket som man skiter i till slut.
Mm.
Zelda, Breath of the Wild och Tears of the Kingdom tycker jag att det känns som att alla de där grejerna gör man, för att jag tror faktiskt att det handlar om placering av saker, eller ungefär som att de har tänkt ut att alla som spelar det här kommer att springa ungefär så här och utforska på det här sättet, därför så placerar vi ut saker, eller för att de ska fatta att okej, men jag vet inte om det är någon form av nudge-teori som man använder i affären, att du placerar varor väldigt liksom strategiskt, eller att du har lite extra belysning, eller du placerar en viss vara i ögonhöjd, vet de här grejerna.
Ja.
Det känns som att de har gjort ganska mycket sånt istället, att de hjälper dig att hitta saker genom att vara jävligt smarta med att placera saker på bra ställen, snarare än du träffar en NPC som säger att han ska ha 10 av den här blomman och så springer man runt utan att veta någonting. Här är det mer okej, det här såg lite spännande ut. Vad är det för någonting? Ja, det var någonting där. Alltså, är du med på vad jag menar?
Ja.
Det känns väldigt genomtänkt istället för en stor värld med en massa saker som du kanske hittar eller inte.
Mm.
Så jag blir inte så uppstressad av alla möjligheter du har, för att det känns som att man har nytta av alla de möjligheterna, snarare än att kolla här vad alla skills du kan använda och så använder du 2.
Ja, just det. Ja.
Men som sagt, jag har inte kommit svinlångt än. Alltså storymässigt så har jag ju klarat en boss bara.
Ja, okej.
Okay.
Och det verkar ju också som att det är lite mer tempelaktiga saker också, va? Den här gången, visst är det så?
Den som jag gjort hittills, den är ju i, är det Rito, det stället heter, med fågelfolket så att säga. Och då är det ju, först så ska du upp i luften och göra hinderbana i stort sett för att komma till det stället. Kul. Studsa på segel och hålla på. Ganska spännande. Och sen kommer du till det stället, men då är ju det kanske lite som de här Divine Beasts, att det är som ett enda stort pussel och sen så är det en boss.
Mm.
Men jag tyckte att det var lite roligare kanske, eller det, nej, samma, jag säger nog att det är roligare bara för att det är nytt. Det är nog samma som med de beastsen i Breath of the Wild, men den bossfighten jag gjort hittills tyckte jag var mycket roligare än bossfighterna i Breath of the Wild.
Ja, okej, okay. Det låter ju bra det.
Det kändes ju mer som en riktig bossfight snarare. Okej, det här är en variant av Calamity Ganon och här är det en annan variant av Calamity Ganon.
Mm.
Här är ju en boss och du har också Zelda mentaliteten om man ska säga i bossfighten, att okej, det här är lika mycket pussel som boss.
Ja.
Och det var det som jag tyckte var styrkan i faktiskt Ocarina of Time och framåt, att det är inte bara att liksom mata med massa slag med svärdet tills bossen dör, utan det är lite knixigt, inte på ett svårt eller orättvist sätt, utan kul. Det är mer som ett pussel, och den bossen, isbossen, men jag kommer inte avslöja mer än så, den tyckte jag var jävligt rolig.
Ja.
Så lagom utmaning, inte särskilt svårt, utan bara kul.
Mm.
Det är inte alltid man får den upplevelsen av en boss. En boss tänker man, okej, det är utmanande, man får passa sig lite grann. Men här är mer att man åker en berg- och dalbana.
Ja, just det.
Jag får lite den känslan. Så att det ska bli spännande att se de andra bossarna. För det, jag kör ju så som jag gör med sådana här spel, att jag drar ut på main quest så mycket som möjligt. Jag vet inte vad det är. Det kan vara en sån RPG-grej som jag har. Som
ja,
jag,
okay.
Sånt spelsätt som jag för över på andra genrer. För jag skulle inte klassa Zelda som ett RPG.
Nej, det, action då i så fall, kanske.
Äventyrsspel skulle jag säga att Zelda är.
Mm.
Men att jag... som en typ av grinding att, man, att jag spelar Final Fantasy så gillar jag att levla till så jag är överlevlad så att jag kan breeza mig igenom vissa saker. Det är, det är någonting tillfredsställande med det, med att jobba riktigt jävla hårt och så blir allting lätt för att man har gjort det.
Ja, ja visst.
Så jag har bara gjort en boss hittills men springer runt så mycket jag kan och bara testar saker.
Ja. Apropå det där med lite level då, hur många hjärtan har du nu?
Vad fan kan jag ha? 11 kanske?
Ja, okej. Okay. Ja.
Och sen så uppgraderade jag min stamina bar 2 gånger kanske.
Ja, okej.
Okay. Eller 3, jag vet inte. Men jag tror att det är mellan 30 och 40 shrines i alla fall.
Ja, okej. Okay. Men det tyckte jag var lite kul för jag har ju funderat lite där inför det här själv för jag antar att när det är en rak uppföljare så här, jag tycker, och det gäller inte bara Zelda, det gäller ju alla sådana här spel där det kommer en tvåa eller en trea, att vad händer med alla förmågor som man har?
Mm.
Hur blir han av med dem? Och det kan jag väl tycka, det har jag ju sett, och lite spoiler då, men det sker ju ganska snabbt.
Ja, det är ju en del i början av spelet, det är ju, kan man inte säga en spoiler då.
Nej, men nej, kanske inte, men ändå så tyckte jag ändå att det var ett rätt snyggt sätt att lösa det på, tycker jag.
Jag tror, det känns som att det är taget lite från Metroid.
Ja, varför inte?
Som i Metroid Prime, inte? Hon har ju alla sina förmågor, men att någonting går snett så att de avaktiveras eller går sönder.
Ja, exakt. Så det var ju intressant att se hur de löste det. Det vet jag ju till exempel, Jedi Survivor har ju kommit, alltså uppföljaren på Fallen Order. Och där får man behålla vissa grejer som de här, man har vissa förmågor från början som då har blivit, ja men man får säga att det var så här uppdaterade alla spelare egentligen, trots att det inte är så då. Det hade varit ännu roligare ifall man för man kan ju välja vilka förmågor man vill ha och vilka man vill satsa på i det första spelet. Jag tänkte först undra ifall de lyfter över det så att man får liksom samma gubbe. Så att alla kanske har lite olika i början. Men här är det ju mer standardiserat. Det är väl lättare då kanske i och för sig. Men ja, som dubbelhopp och kasta svärdet och den där typen av grejer är redan uppdaterade i tvåan då när man börjar.
Men det tänkte jag också lite grann på, att får jag någonting för att jag har kört Breath of the Wild, att för jag tyckte, det är väl också en sån här plot hole kan jag tycka, att ja, jag fattar att han blir av med alla sina med hjärtan kan vi väl säga då, när han blir liksom nuddad av The Gloom, och det är den som gör att man inte har lika mycket liv eller stamina. Det som jag tänkte på är alla rustningar.
Ja.
Att du har Sora suit, det ska du ju ha för att kunna ta bossen på det stället även i det här. Det kände jag lite grann. Det känns konstigt. Kunde de inte ha gjort, inte vet jag, en annan direkt eller på något annat sätt. Men du får samma. Men jag vet inte, som att de har löst det med att okej, okay, du får bara överdelen, men hjälmen och handskarna det, eller vad det nu är, det får du hitta någon annanstans.
Ja, han har sålt dem.
Det känner jag lite grann, men kunde jag inte bara fått hela direkt? Måste jag springa runt och leta efter de andra delarna?
Smidigt.
Och det gör väl inget i sig. Det gör att man måste utforska, men det finns ju så jävla mycket annat att utforska, så att det där kände jag att konstigt. Gjorde han sig av med dem? Eller förlorade?
Ja. Nej, han sålde dem, gav dem till polare och sådär.
De hade väl kunnat göra att ja, men alla dina gamla kläder eller rustningar som du hade med dig som finns i Breath of the Wild, de har gått sönder. I och med The Gloom.
Ja.
Men här är snarare, ja, den finns på samma ställe som du hittade den i förra spelet.
Smidigt.
Lämnade han tillbaka dem då? Eller?
Ja, antagligen.
Men nu är det ju verkligen så här peta på små detaljer som
ja,
inte
det är klart att det är
signifikans överhuvudtaget.
Apropå peta på små detaljer, så när jag tittade så retade jag ju mig på en sak.
Okej.
Vilken vidrig jävla röstskådis det är på Zelda.
Tycker du det?
Ja, jag gillar inte den där brittiska. Vet du, jag har så jävla svårt för den.
Jaha.
Jag tycker hon låter heljobbig.
För ofta när jag spelar japanska
spel... han är ju ett creep som aldrig kan svara henne. Det får man ju säga. Vilken attityd det är av honom.
Ja, och när han pratar så låter ingenting. Han bara gör lite gester och alla fattar allt han säger. Nej, det gör ingenting så sett. Men ofta när det är japanska spel med liksom den, vad ska man säga, anime art-formen.
Mm.
Eller, jag tappar ord nu för att jag är dum i huvudet.
Jaha. Ja, vi pratar om rösten där.
Och ibland så vill jag spela typ Persona-spelen till exempel. Då vill jag, då tycker jag ofta att de engelska rösterna är jävligt dåliga, och då vill jag ha original röstskådespelarna som pratar japanska.
Ja.
För det passar bättre med karaktärerna, för att det känns mer anpassat. Dubbningar kan bli jävligt kass ibland. Men jag tycker att rösterna i Breath of the Wild, de engelska, är precis lika bra.
Ja.
Och
spännande.
Då är det ju Zeldas röst som jag tycker är den bästa nästan.
Jaha, nej, jag får lite rysningar. Det är precis som när du pratar brittisk engelska om Harry Potter. Och det bara går kalla kårar genom hela kroppen på mig. Precis den är det. Jag vet inte vad det är, men det träffar så jävla fel för mig. Så jag bara, åh, gud.
Det kanske är de här halvdiftongiga diftongerna.
Ja, det var ju, visst, så är det.
Eller hur man ska beskriva det. Jag orkar inte härma brittisk engelska nu, för nu känns det som att kan han prata perfekt brittisk engelska? Det kan jag inte. Så jag tänker inte göra det. Men
det kan ju inte sälja heller.
Jobbigaste brittisk engelskan, det är den de använder dels i Metal Gear Solid till Liquid Snake. Den är hemsk. Och de gångerna som Albert Wesker i Resident Evil av någon anledning pratar brittisk engelska.
Mm-hmm.
Som också känns, varför har han det? Är det bara för att han är någon stylish och så måste han prata brittisk engelska i typ ett eller två spel?
Mm.
Fast det inte framgår någon gång att han är britt. Märkligt. Nej, men rösterna tycker jag är bra. Alltså, oavsett, både japanska, de japanska tycker jag till och med känns generiska anime skådespelarröster snarare.
Mm.
Och okay. Att de engelska känns riktigt bra faktiskt. Men då ligger problemet snarare att du har svårt för brittisk engelska helt enkelt.
Ja. Så är det.
Då ska du inte köra Xenoblade Chronicles.
Okay.
För då är det brittiska röstskådespelare som faktiskt, det är också ett spel där de engelska rösterna är jävligt bra.
Mm.
Så det är inte att jag är någon weeb som ska vara nitisk för sakens skull, utan det är för att jag tycker på riktigt att engelska röstskådespelare ofta är dåliga i sådana spel, men när det är bra så är det ju bra.
Ja.
Som, ja, Xenoblade Chronicles, det första, det är bra engelska röster i det.
Mm.
Men när jag slåss mot fiender i Tears of the Kingdom, så har jag också upptäckt att jag använder väldigt mycket pilbåge i det här.
Ja, okay.
I mycket högre utsträckning än vad jag gjorde i Breath of the Wild. Då använder jag mest pilbågen för att kanske skjuta en fiende i huvudet så att den knockas.
Ja.
Och sen springer jag och slutar med svärd.
Ledande fråga då. Har det med Fuse att göra?
Det kan man väl lugnt säga. Dels har det med Fuse att göra, men också för att man får så jävla mycket pilar i det här spelet.
Okej. Okay. Men det låter ju ändå som en bra idé. Tänk att ha det här fuse-systemet med pilbågen och så snåla med pilar. Alltså det känns ju verkligen som att det var väl väldigt klokt gjort att göra det så.
Ja, men pilar känns ju mer som en lyxvara i Breath of the Wild, och du kan köpa vanliga pilar och så här eldpilar och bombpilar. Det här är ju en så jävla mycket bättre lösning.
Mm.
Så ja, fuse-systemet gjorde ju definitivt att pilbågen är ju underbar att använda. Så ja, kommer jag till ett camp med en massa fiender, det första jag gör det är att använda en bombflower på pilen och spränga skiten ur dem.
Ja.
Det är ju underbart. Eller att man kan använda en firefruit och skjuta en pil mot gräset så att man kan flyga iväg och sådana där grejer.
Mm.
Så det är pilbågen som jag använder mest faktiskt i Fighter. Vilket fick mig att tänka på att ja, de har lärt sig från hur de gjorde förr.
Mm. Precis.
För det här är egentligen precis samma typ av idéer som de hade egentligen till A Link to the Past först. Om jag inte minns helt fel, men de skrotade den idén med att du kan ha två items aktiverade samtidigt på, istället för att du har en på den gröna knappen.
Ja.
Och svärdet på gul. Ja, det är så jag kallar Super Nintendo-knapparna. Lev med det.
Rimligt, men, ja, tycker jag.
Men i Link's Awakening, där kan du ju antingen, där kan du välja, då har du ju två liksom slots, eller man ska säga två knappar. Så svärdet är inte fast på en knapp, utan svärdet kan du välja på A eller B-knappen, eller om du väljer att inte ha svärdet och så vidare. Och om man då hade pilbåge på A-knappen och bomb på B-knappen och tryckte på dem samtidigt, så sköt man en bombpil i Link's Awakening.
Mm.
Det är ju egentligen det systemet som har kommit tillbaks till det här. Fast man har utvecklat det till att, ja, men du kan, inte vet jag, sätta fast en groda på pilen eller vad det nu kan vara.
Ja.
I riktig hotshots-maner.
Ja.
Men det gör ju fighterna egentligen jävligt mycket roligare när du kan experimentera med din pilbåge. Det känns som att det är den, nästan som att det är tanken, är att det är den man ska använda mest.
Ja. Men jag har ju sett till exempel när de sätter ett öga på en pil och sedan, ja, målsökande så att säga.
Mm.
Skulle man kunna sätta på en grej till? Nej. Och ha en målsökande? Nej. Så det går inte att ha en målsökande bombpil till exempel?
Inte vad jag har upptäckt än. Nej. I alla fall.
Nej.
Det är synd faktiskt. Men det kanske skulle bli lite för lätt då.
Ja, såklart.
Och anledningen till att jag använder pilbågen så mycket är att hittills, det är mycket så, det här ser jag som ett första intryck, för jag är ju, som sagt, jag har inte ens klarat en tredjedel av spelet än.
Nej.
Men jag tycker att det är lite tråkig variation på vapnen än så länge. Visst, det finns ju många baser du kan ha. Det kan vara en pinne, det kan vara ett handtag från den här högteknologiska rasen som bor uppe i himlen, eller gamla vapen från Breath of the Wild som har blivit korrupta av Gloom, och sen, och det slutar alltid med att man antingen gör någon form av klubba, att man, det finns någon typ av sten eller någonting som du sätter fast på ett svärd eller vad det nu kan vara, eller en spjutspets.
Ja.
Så, eller så är det jag som är jävligt tråkig, för det var ganska nyligen som jag kom på just det, alla de här kroppsdelarna från fiender kan man ju använda. Om det är Bokoblin Horns eller någonting som man kan göra ett svärd av. Men annars så känns det mest som att jag sprungit runt och klubbat fiender i det här spelet.
Mm, okej.
Okay. Eller spjutat dem.
Ja. Klubba och spjuta.
Ja. Och att det sen, det är klart att man måste väl inte alltid ha svärd, men jag förknippar ju för fan spelen Zelda med att man använder sig av olika svärd. Jag gillar det vapnet. Men än så länge klubbor och spjut.
Mm.
Och då känns pilbågen lite roligare. Det känns, det är väl det. Det känns inte så varierande på vapenfronten än.
Nej.
Men å andra sidan så har jag dödat några såna här Lisalfos gubbar som det ser ut som att man skulle kunna göra svärd av deras kroppsdelar mer. Så jag ska inte säga att det är så, men hittills så känns det mest som att man har klubbat.
Ja, okej.
Okay. Och det börjar jag tröttna lite på.
Mm.
Men annars, som sagt, det är mig det är fel på i så fall, som kanske inte är så kreativ med att göra vapen. Så jag ska testa lite olika varianter innan. Mm. Så att hittills det är säkert roligare än så, men det känns väldigt mycket klubba och spjuta än så länge.
Ja, okej.
Okay. Så jag vill inte säga att det är ett förlorat potential. Nej. Men blir det inte bättre än klubba och spjut, så är det.
Mm. Det kanske tar sig också.
Det kommer nog att ta sig, för som sagt, jag har inte mött alla typer av fiender än och har en tendens att undvika ganska många typer av fiender för att jävlar vad stryk man får. De här stengubbarna till exempel som dyker upp ibland. Mm. När de kastar iväg sina stenarmar på en, alltså det är hela livmätaren på en smäll.
Ja, jäklar.
Men där kan man ju för sig utnyttja förmåga, du vet när förmågan kunna spola tillbaks tiden.
Mm.
Det känns ju som en uppgradering av den här när du stoppar tiden för en item i Breath of the Wild och sen så slår du på den jättemånga gånger och sen så ackumuleras all kraft i varenda slag till ett så att det kan flyga iväg som fan.
Mm.
I det här så är det ju bara att okej, du kan stoppa en sak så att den åker bakåt i tiden. Det är ju ett sätt när det ramlar stenar från himlen att du kan åka upp på dem eller,
men ja, precis.
De stora stenfienderna när de kastar iväg sin arm, då brukar stoppa dem och spola tillbaka tiden så att den slungas tillbaka på dem. Det är också ett kul sätt att fightas på.
Mm. Ja, det förstår jag, att det blir liksom ett extra grej i nästan alla, de flesta strider kanske, och som någonting man kanske, jag ska inte säga att man kan utnyttja det, men
fast, ja, det kanske, och det kanske
men det därför blir en annan dynamik i fighter när man kan göra så, det förstår jag.
Ja, och det kanske är också därför som det inte är lika mycket fokus på att hitta olika typer av vapen som går sönder som i Breath of the Wild, utan du har dem men du kan slåss på så jävla många olika sätt.
Mm.
Men det har också gjort att jag kanske inte har slagits jättemycket mot olika typer av fiender. Det är typ Bokoblins mest. Och något enstaka så här stort troll man skjuter i ögat. Men det dyker säkert upp andra möjligheter till att göra andra typer av vapen än klubbor och spjut.
Mm.
Men det tar tid innan man kan göra det, känns det som.
Ja, okej. Okay.
Men då är det väl alla andra grejer, som är pilbågen, som är kanske grejen.
Mm.
Men jag vill ha möjligheter med melee fighting också på ett roligare sätt. Sen om man kollar rent storymässigt i det här, jag tror inte det är så många spoilers att säga vad det handlar om, och jag kommer inte gå in på det så mycket. Nej. Heller men i Breath of the Wild så var det väl kanske mer hintar om tidigare Zelda-spel, att ja, men det finns en plats som heter, inte vet jag, Temple of Time eller någonting. Ja. Eller, ja, inga konstigheter, det finns där. Och att det är så här, ja, men legenden säger att det var en viktig plats för jävligt länge sedan. Okay.
Ja.
Eller att Master Sword är i Lost Woods i Breath of the Wild.
Ja.
Som i A Link to the Past. Här känns det ju verkligen som att okej, det här är så långt, om man ska se Zelda-spelet som en tidslinje, vilket jag tycker är helt jävla obegripligt, men nu är det så.
Ja fan, du har ju till och med skrivit en text om den på vår Facebook-sida en gång i tiden.
Ja, det kanske jag har gjort.
Ja.
Fan, håller jag inte på med sånt längre. Det är väl för att man är för gammal och trött för att engagera sig, jag vet inte.
Antagligen, antagligen.
Eller för att jag gastar om det i podden istället.
Mm.
Men Breath of the Wild framstår ju egentligen som en lång introduktion med det här spelet.
Mm, okej. Okay.
Att hela Calamity Ganon-grejen är okej, det här är bara början på allt som ska hända sen.
Ja.
Att okej, 100 år har gått, Link vaknar upp ur någon dvala, Zelda varit fångad i 100 år, man dödar de här delarna av Calamity Ganon till med Divine Beasts, han drar till slottet, dödar Ganon och så är Zelda fri. Då känns det som att okej, nu börjar skiten.
Mm.
Nu kan vi fortsätta det vi skulle göra. Det intrycket får man ju sen när man börjar med Tears of the Kingdom.
Ja, okej.
Okay. Och hon kollar, okej, men det här betyder ju att Hyrule skapades av något väsen för jättelänge sedan.
Ja.
Och att hela...
Väsen. Liksom,
ja, eller vad ska man kalla dem?
Ja.
När hon ser dem i början, det är väl en aliens. Jag har ingen aning om
nej,
vad man ska
väsen.
Kalla dem.
Väsen.
Ja, väsen är ett roligt ord i det här sammanhanget. Och då känns det som att man får en koppling i alla fall till de viktigaste delarna i serien. Det känns ju som att det är Ocarina of Time och A Link to the Past som är, egentligen ska det vara Ocarina of Time, eftersom man fuckade upp storyn mellan att det är två tidslinjer det handlar om.
Mm.
Men jag betraktar inte som två tidslinjer, eftersom slutet på Ocarina of Time är ju uppenbarligen en nod till A Link to the Past.
Ja, just det.
Men att de börjar prata om Seven Sages och stora striden, och att man har låst den här demonen. Okej, men det är slutet på det är slutet på Ocarina of Time, och det är också det som nämns i början av A Link to the Past. För det känns ju som att A Link to the Past är storymässigt en direkt uppföljare till storyn Ocarina of Time. Och det är det de pratar om när de till exempel hittar de här gamla historierna, eller hur Hyrule skapades, eller hur världen har sett ut tidigare. Att tydliga nods till att det som hände för länge sedan, att det är Ocarina of Time och Link to the Past de snackar om.
Okej. Ja, men sånt gillar jag att höra att de faktiskt gör. Jag hör hela serien till, tycker jag. Tycker det blir coolt då, helt enkelt. Ja, kort och gott.
För Breath of the Wild var mer att det finns vissa nods som du kan tolka in. Men här så gör man det så tydligt att det finns en koppling. Mm. Och den kopplingen känns inte krystad eller påtvungen på något sätt, utan okej, det här är en avlägsen framtid. Sen kanske det är ännu mer liksom förklaringar. Jag vet inte om vi kommer att gå så långt bak som Minish Cap och de här andra knasiga historierna som man känner att vart fan tar det här plats i den här skitkrångliga tidslinjen som de har rört upp allt med.
Ja, det kan man verkligen fråga sig.
Och varför nu måste vara logiskt? Kan inte alla Zelda vara sin egna story? Eller
vissa, så skulle det ju kunna vara.
Vissa Zelda hör ihop, vissa gör inte det. Det behöver ju inte vara logiskt att det finns olika tidslinjer där Tobey Maguire var Spider-Man, men sen så råkade han dö och så, nej. Det är snarare att de har löst det med parallella universum. Gör det med Zelda också, så kan man skita i tidslinjer fram och tillbaka som inte är logiska för fem öre.
Ja, visst kan man göra det, vet du.
Sen vet jag inte om... Som sagt, jag har inte kört klart spelet här nu, men skulle det här kunna vara en nod även till Skyward Sword med det här att det finns luftburna platser?
Mm. Ja, det är klart att det kan vara. Det tror jag faktiskt att jag läste någonting om, att den här gången har vi fått till det rätt. Det gjorde vi inte riktigt i Skyward Sword. Mm. Så lite sådana där grejer kan man ju absolut tänka att det är en liten tillbakablick till. Såklart. Vad var det jag tänkte på nu? Nej, hoppar du på? Den får komma tillbaka till mig, den tanken jag hade. Förlåt. Okay.
Nej, men det är helt lugnt. Men om jag skulle på något sätt summera det hela, för jag har inte så många mer grejer att säga. Jag får spela lite mer innan jag har mer att säga om det. Men hittills så tycker jag att spelet är lika bra som Breath of the Wild.
Ja.
Förutsatt att man tar det här spelet på rätt sätt, att det är inte exakt som Breath of the Wild med lite mer.
Nej.
Utan det är en del ändringar och lite mer. Eller ganska mycket mer. Och visst, det finns många bekanta platser och sånt där, men jag tycker att det känns som ett helt nytt spel ändå. Det är inte så här, ja men du, det här är ju den här skogen. Det är vissa kanske nyckelplatser från Breath of the Wild som är typ som att du kommer till Kakariko Village eller de här ställena, men det är inte så att världen känns, aha, det är samma gamla värld, utan nej. De har gjort så pass mycket att det är tydligt att det är ett nytt spel det här.
Ja, jag förstår. Bra. Tycker att det känns som att det jag hade tänkt att fråga då. Nu har det ju precis lanserats, men jag tänker ju att det också är lite intressant att tänka sig, hur kommer framtiden för Zelda att vara? Kan man tänka sig så att det är den här typen av Zelda-spel som kommer liksom vara lite standard nu ett tag, lite så som det kanske har varit tidigare, att, eller tror du att de kommer våga gå ifrån det här konceptet med den här typen av öppna världar och göra någonting mindre? Som A Link to the Past igen kanske. Jag tänkte nästan så här tidigare att hade det funnits en bärbar konsol idag som bara var bärbar, så hade jag kunnat tänka mig, om man säger 3DS då till exempel, om den fortfarande hade varit en grej på samma sätt, så hade jag kunnat tänka mig att det skulle kunna komma den typen av Zelda-spel, precis som A Link Between Worlds, att den typen av spel skulle komma på den. Men nu är det ju Switchen som gäller, och vågar vi tro att när det väl kommer en Switch-uppföljare att det blir något liknande koncept kanske, att de vill köra det här både i en docka och kunna ta loss den och spela vidare. Ja,
det vore ju dumt knallar. Om de inte fortsätter med det, för det är ju så jävla bra.
Ja, och jag tänker att tror du vi kommer få se något mer basic Zelda-spel inom en snar framtid, eller får vi vänta länge på det, tror du?
Om det inte är en remake av ett äldre Zelda, så kan jag tänka att visst, om man hela tiden ska överträffa och överträffa och överträffa, så tror jag nog att det kommer bli jävligt svårt att göra den här typen av Zelda-spel. Däremot så skulle jag kunna tänka mig att du har den öppna världen precis som Breath of the Wild och Tears of the Kingdom har.
Ja.
Men att själva upplägget är som de gamla Zelda. Visst, du kan röra dig fritt, du kan gå precis vart du vill. Det är inte så som i Ocarina of Time eller till viss del även A Link to the Past, att du måste ha klarat de här ställena för att ens kunna gå till den här platsen. Utan det kanske mer som blir som i första spelet, du kan gå precis vart som helst, men du kanske inte kan klara alla dungeons förrän du har fått ett visst föremål.
Ja, just det.
Så tänk dig den typen av öppna värld som Breath of the Wild har, men du kanske har 8 dungeons som tidigare Zelda-spel.
Ja, just det.
Och att de är numrerade, eller att du kan, eller att du tar 8 och sen kanske du inte måste ta dem i en viss ordning, men det finns vissa platser du ska gå till. Och att det kanske är mer klassiskt att här hittar du, inte vet jag, motsvarigheten till bumerangen eller hookshot. Att det, vi kanske kommer tillbaka till det klassiska upplägget, men du har friheten som Breath of the Wild och det allra första Zelda har.
Ja, just det. Intressant. Jag tänker att det vore ju väldigt spännande ifall det kanske blev en trilogi av den här typen av Zelda-spel, att det blir en uppföljare till Tears of the Kingdom också. Så att det liksom, det blir 3 stycken spel som liksom sluter hela den här Breath of the Wild storyn, så att säga.
Ja, nej, men det skulle absolut inte göra någonting, men jag tror inte att det skulle göra någonting heller om de hade ett mer klassiskt Zelda. Nej. Bara att du har den öppna världen.
Just det. Ja, det kommer bli grymt. Vi sitter där om 6 år och diskuterar Zelda. Ja, vad det nu kan tänkas heta när det väl kommer.
Ja, nej, men säg att det blir den perfekta blandningen av Breath of the Wild och Ocarina of Time.
Spännande. Men du ska få spela klart det här i lugn och ro först.
Ja, nej, men det är ju kul att spekulera.
Ja, det är klart att det är. Det vet du väl att jag älskar att spekulera om film och tv-spel, så det behöver du inte säga till mig.
Nej, men som Metroid till exempel har ju hittat tillbaka till sina rötter. Det är ju inte så att man har försökt att överträffa 3D-upplägget, utan man har tagit det bästa, eller vad man ska säga, av de 3D-Metroidsen och gjort ett jävligt maffigt 2D-Metroid i Metroid Dread till exempel.
Ja, just det.
Det skulle ju inte göra någonting om du har mer klassiskt Zelda-upplägg, men att du har mer öppet och du kan göra lite mer vad du vill. Säg, ja, men kanske mer åt Breath of the Wild plus A Link Between Worlds då.
Ja, just det.
Sen skulle det ju inte förvåna mig om det kanske kommer en remake av något slag kanske.
Nej,
just det. En remake av allra första kanske. Det hade ju varit spännande.
Ja, verkligen.
Nej, men så att jag ser emot att köra vidare faktiskt. Jag har än så länge extremt kul med det.
Ja.
Sen var det lite segare att komma in i det här.
Okay.
Breath of the Wild var lättare att komma in i, för att då var ju hela den grejen ny. Det här är ju egentligen mer av det. Så tutorial-delen, den är ganska lång, kul. Men jag kände liksom inte det här suget som jag gjorde tidigt i Breath of the Wild i det här, utan jag var tvungen att ha kommit en bit i spelet innan där satt den. Nu ja, jävlar, okay. Har vi roligt.
Jag förstår. Har du någonting mer om just det här som du vill ta upp?
Nej, inte som jag kommer på. Jag kommer att komma på sen när vi har stängt ner och bara, just jävlar. Det kommer att komma massa sådana, men jag får nog fan släppa det. För,
ja, men vi... Det är inga problem att återkomma till det här spelet för min del, så att det kan bli en omgång Tears of the Kingdom till när du börjar närma dig slutet kanske. Så får vi ju naturligtvis avrunda det med nästan som en del två om några veckor då. Eller redan nästa vecka om jag känner dig rätt. Nej då, jag fattar att du, det här vill du ta tid, eller vill du ta dig tid med ordentligt och inte ha för bråttom, det fattar jag.
Nej, men jag vill inte dra ut på det för mycket heller, för nu börjar jag bli sugen på att spela. Jag köpte massa spel idag. Så jag vill kunna slappna av med något kort och lättsmält emellanåt också. Ja, det vet ju hur jag är. Jag kan inte spela ett spel i taget, gärna 16 i taget.
Mm. Exakt.
Men jag får väl göra sån varje gång vi spelar in att okej, okay, hur går det i Zelda hittills? Så får jag väl rapportera när alla andra är klara med spelet, så får jag väl rapportera hur långt jag har kommit, eftersom jag inte bara spelar ett spel i taget.
Ja, exakt. Så är det. Men du, innan vi i alla fall rundar av för idag då, så tänkte jag att vi ska traditionsenligt gissa lite, du och jag. På onsdag så är det PlayStation Showcase, deras lilla E3 variant skulle man väl kunna kalla den. 24 maj klockan 22 kommer i alla fall jag att bänka mig och se vad PlayStation har att visa upp. Jag tänker vi får väl gissa lite nu som vi brukar göra, och så kan man väl säga att Spider-Man 2 är väl inte det vi gissar på då, utan det är jag ganska säker på att det kommer det läggas ganska mycket på. Säkert ett datum, lite gameplay trailer. Men vad tror du annars? Vad kommer PlayStation att visa oss?
Elden Ring är inte exklusivt PlayStation, va? Det var ingen
sån exklusiv släpp. Nej, men det tycker jag att du kan gissa på ändå liksom.
För det skulle vara kul om det var Sony som fick första king på att visa DLC till det.
Ja.
Jag önsk gissar. Det är det jag brukar göra. Hade ju inte varit fel med en remaster, och då menar jag remaster, inte remake, av Bloodborne. Högre upplösning och snabbare bilduppdatering.
Yes.
Det är jättemånga som har sagt. Sen tror jag kanske inte From Software är så intresserad av att göra det.
Kanske inte.
Men de gjorde det med alla Dark Souls-spelen. Första Dark Souls fick en remaster. Andra fick en remaster i och med Scholar of the First Sin. Tredje behövde ingen remaster. Nej. För det var ju i stort sett en generation före, nästan känns det som.
Ja, just det.
Eller att det var i alla fall så pass optimerat så att det... Ja. Jag vet inte fan, men Dark Souls 3 kommer inte behöva en remaster i alla fall.
Nej. Men Bloodborne kan man ju hoppas på då, helt enkelt.
Det hade ju varit trevligt med en sån liten bonus i alla fall. För jag tror inte att de kommer att släppa någon patch till det gamla spelet, utan de kommer nog i så fall vilja ha en riktig remaster.
Ja.
En DLC till Demon's Souls hade också varit trevligt, men det tror jag är jävligt osannolikt.
Ja. Bra, och då får jag väl kasta ur mig lite vad jag tror då. Och nu är det ju så här att nu har jag ju hört lite rykten och så där, men jag väljer ändå att lyfta fram en som jag tänker mig själv, och det är att vi nu kommer att hoppas att vi får lite information om vad Naughty Dog kan tänkas göra härnäst.
Ja, det var faktiskt två av dem. Jag tänkte antingen Crash Bandicoot 5 eller Last of Us 3.
Ja. Det vore ju himla intressant, och det ryktas ju också att de har släppt Uncharted-serien till någon annan som ska ta vid där. Och det vore också lite kul att se vilka det blir och vad de har tänkt sig göra med den serien. Och sen har jag ju läst mycket om Konami och att det kan vara någon typ av remake på ett Metal Gear-spel på gång. Och jag vet inte egentligen varför. Det har ju inte diskuterats så mycket om första Metal Gear Solid, utan trean, alltså den Snake Eater. Att det är den som kommer få en remake först. Så ja, det kanske vi får se något av den. Även om jag hade älskat ännu mer om det var första, får jag väl säga.
Ja, allra första Metal Gear, alltså det som kom till
MSX. Nej, inte den, utan första Metal Gear Solid då.
Du har ju redan fått en jävligt bra remake med Twin Snakes.
Ja, visst, absolut. Men jag tänker på riktigt då. Du förstår vad jag menar.
Så länge de skippar gameplayet från femman, för det tyckte jag var alldeles för krångligt.
Ja, så kan det vara. Men det är de sakerna som jag har att slänga fram här inför onsdagen då. Mm. Och det kan vi väl säga redan nu att jag kommer ju att titta live i alla fall och har väl tänkt mig att det kommer jag väl att prata en del om nästa vecka då.
Hade vad jag det tycker. Inte varit spännande med nytt Wipeout?
Jo, de har jag ju noll relation till. Men de har ju alltid känt sig det jävligt futuristisk racing med dubstep och techno typ. Visst, det skulle väl alltid funka och kanske sätta tänderna i ett sånt för första gången då.
Och så lite Mario Kart-eska power-ups och fartgrejer. Pilar på backen kan vi kalla dem.
Ja, det kan vi säga. Så, det ska bli kul att den är igång. Att det är igång allt sånt där med den här spelsommaren som brukar kallas det, med sådana här event och sånt. Jag tycker att det är himla trevligt att följa tillsammans med andra. Så, så jag hoppas ju att det blir så den här gången också.
Ja, men det ska bli spännande. Det måste ju hända lite mer nu.
Ja, visst är det så.
Men ska vi knyta ihop säcken där?
Ja, det får vi ju göra. Det ordnar sig, vet du. Det var kul att höra vad du hade att säga om Zelda Tears of the Kingdom där. Och jag har väl aldrig tvivlat på att det skulle bli helt suveränt, naturligtvis. Det hade man ju på känn. Men ändå kul att höra vad du hade att säga också. Såklart.
Ja, men det jag tycker att det lever upp till hypen. Mm.
Bra. Ja, då återstår väl bara att tacka så mycket för att ni har lyssnat även den här veckan och på återhörande. Och ni får jättegärna höra av er till oss om ni vill det.
Och jag vill passa på att tacka alla tre gånger. Säg så här.